par kilo eller ett kilo. Och jag gjorde undan mitt ärende, och Ferlin hade ju postrestanter, och lustigt nog, han höll sig med postrestanter av någon anledning. Han var inte mantalsskriven. Han försökte undvika alla pålagor som samhället hade på en olycklig poet. Och då började fröken det, vad innehåller det? Ja, så då började han tyst. Ja, och så tittade han på mig. Och så drog han sin långa näsa. Ja, det är verser, sa han. Vad är det? Verser, vad är det? Ja, det är verser. Ja, men vad ska jag skriva? Det måste tullas. Jag ska till Tyskland. Det blir otålig. Ja, det är karamellvers, sa han. Jag tittar till. Ja, det förstår, sa han. Det är julkort och postkort. Då kan man för fan inte stå här och säga att det är rena skräpet det här. Utan man får säga någonting att det är karamellvers till Tyskland. Ja, då skriver jag karamellvers, sa han. Så gick det till tullen. Men då blev jag ju så ledsen. Jag sa, nu hade vi planer på, sa jag. Du har skrivit en diktsamling, en dödansens visor. Och du ska skriva en till nu, har du börjat. Och nu får du göra allvar på det, sa jag. Nu får du bli slut på det här brödskrivandet. Och då fickte han sig med vackra ord. Man kunde aldrig bli ond på en sån poet. Han skrev ju den bästa dikten, vad som hände vid disken där. Jag har sänt ett paket med vackra ord till Nürnbergs stora stad. Det är kloka ord, det är gyllene ord, det kostar en mark per rad.
Jag har sänt ett paket med vackra ord till Nürnbergs stora stad. Det är kloka ord, det är gyllene ord, och det kostar en mark per rad. Det kommer så ryck i fagertryck, och ni hittar dem här och där. Vid jul och påsk, i närmsta kiosk och i närmsta cigarraffär. Det är dikter om lycka och sol och sång och sånt som folk vill ha. Och för samvetets frid må jag fästa mig vid att beställaren finner den bra. Dessa dåliga ord, ihåliga ord som har bringat till Nürnbergs stad. Kanske lättas min skuld och för blomma och guld en sjuk liten flicka blir glad. För en grå gammal gumma i Lovakaryd och en hälsning fjärran från drar jag gärna åt sidan min clownattityd och går hem till mig själv med mitt hån. Och sen sitter jag där i min nobla misär och beser i mitt tidningsblad hur det ena är så och det andra är så. Och stor är Nürnbergs stad.
Det här var vackra ord av Nils Ferlin och Gunnar Turessons berättelse om verkligheten bakom dikten.
Det finns många historier om den bohemiske Nils Ferlin, och flera av dem handlar om hur han råkat tappa bort sina dikter av en eller annan anledning.
Det värsta var väl det när han blev berömd då, och Dahlqvist hette väl poeten och skådespelaren, kollega till honom, hade hon med på en av revyerna, stora revyerna som var då på, i Stockholm, och där läste Ferlin sina nya dikter. Han hade återigen i sin hand en stor packe med färdigskrivna dikter som han läste nytt då för första gången. Och efteråt så gick vi på konstnärsbuffén. Succén var given. Han hade lyckats att läsa allvarlig dikt på en revy. Detta var 1938 eller någonting. Vi satt åt och han hade sin packa liggande där, och vi satt åt och pratade, och så gick vi, och han glömde hela manuskriptpacken, kanske en 50-100 blad. Och herregud, sa han, jag har ju glömt, vi springer tillbaks. Det var stängt, järndörr för galler för trottoaren. Vi ryckte dörren, kom inte in. På morgon så kastade han sig på telefon till fick tag i källarmästaren. Jag glömde min manuskript inne på matsalen. Vi gick klockan ett, var sista gästerna. Jag ska gå in och titta, sa han. Och han gick in då, tände ljuset på morgonen och gick in och tittade och sökte. Nej, så han, finns inte tillstymmelse. Här är så välstädat och nystädat. Ja, det, sa han. Åh, sa han. Hon har städat bort alltihop. Men då kunde han dem utan till så bra. Och hade sina lappar och stödde sig på. Så då byggde han upp diktsamlingen igen. Och det var barfotabarn.
Du har tappat ditt ord och din pappers lapp. Du barfotabarn i livet. Så sitter du åter på handlans trapp. Och gråter så övergivet. Vad var det för ord? Var det långt eller kort? Var det väl eller illa skrivet? Tänk efter nu förrän vi föser dig bort. Du barfota barn i livet.
Och när vi skulle göra en riktig modern grej på kaféet där vi satt och trummade, så sa vi, nu ska vi göra en modern grej. En riktig modern grej. Löpsedel. Så här är en som försingrat. Och här är en som har drängt sig. Och här är en som har slingrat sig under lagen och hängt sig. Och här är någon från England. Perversiteten graserar. Det är nu för jävligt ruskigt. Kan hända det intresserar. Men här är det senaste mordet. Se mördarens kniv är funnen. Den var lite rostig i blad och hittades ner i brunnen. Kniven är fotograferad och mördaren fiskalen. Fiskalen är djupt chockerad och mördaren troligt fiskalen. Och mördarens mor, hon gråter. Det kunde man nästan tänka. En mördare är hennes enda son. Och hon är änka. Det var sig själv han skilde. Den gjorde jag då en liten rafflande melodi, lite abstrakt musik till. En kärv som passade. Och det var faktiskt Ferdins första orimmade dikt. Väldigt bra sak.
Se här är det en som försingrat och här är det en som har drängt sig. Och här är det en som har slingrat sig under lagen och hängt sig. Och här är något från England, perversiteten graserar. Det är nu för hemskt och ruskigt. Kan hända det intresserar. Men här är det senaste mordet. Se mördarens kniv är funnen. Den var lite rostig i bladet och hittades ner i brunnen. Kniven är fotograferad. Mördaren och fiskalen. Fiskalen är djupt chockerad. Och mördaren troligtvis galen. Och mördarens mor, hon gråter. Det kunde man nästan tänka. En mördare är hennes enda son. Och hon är änka.
Centralgestalten bland Klarabröderna var förstås Nils Ferlin. Men här fanns också många andra diktare. Till exempel Carl Emil Englund, Helmer Grundström och Albert Viksten. Vi ska höra Albert Viksten här i ett föredrag som sändes i radio 1934. Albert Viksten talade om skogsfolk han mött.
De umgås direkt med naturen. Blicken blir skärpt av detaljernas mångskiftande skådespel. Kombinationsförmågan när det gäller naturens underfulla sammanhang blir starkare. Greppet på tillvaron på något sätt säkrare. Själv är jag en skogsman av begynnelsen. Skogen har liksom blivit ett med min själ. Fast omständigheterna fört mig på sidan om yrkesuppgiften. men jag känner mig särskilt dragen till folket i de stora skogarna, från timmerhuggaren, flottaren till jägmästaren. Det är ett folk för sig. Jag kan livligt instämma med jägmästarens vän Petrini när han i Sveriges skogar yttrar att den oblandade befolkningen i Norrlands skogstrakter ej blott är strävsam, duktig och hederlig, utan dessutom i högsta grad renhjärtad och flärdfri. Det flärdfria sättet får varje riktig naturmänniska. Den som från barndomen alltid famnas av det oerhörda, som är alltings grundkälla, har inte precis någon lust att förhäva sig över sig själv. Den som är högfärdig och tillgjord går och inbillar sig att vara något för mer än alla andra, lämnar därmed omgivningen ett bevis på sin egen okunnighet och dumhet. Blir han själv inställd i det stora sammanhanget, krymper han i sina proportioner och blir bra liten i alla fall.
Han berättade för mig att det knakade gärna när han skulle, för han hade inga förfäder som hade sysslat med litteratur. Han sa det, du förstår, sa han, för mig att börja på egen hand och sätta mig in i litteraturen. Det är fullständigt knaster och knaka hjärnan, sa han, innan jag kom igenom all bråte och fick klarhet. Sen var han ju en naturskildare som man icke kan förbigå någonsin i framtiden. Han upplevde ju den jungfruliga svenska naturen. Det fanns icke några problem, gifter eller sånt som vi brottas med. Var före det. Och det kunde han. Tänk honom sitta en morgon klockan 4 och höra honom i radio, som jag gjorde en gång i skogen när dimmorna lättar. Han beskrev precis allt vad jag såg. Ja, det var en fin berättare. När vi fick lite bättre ordning på affärerna då, de klara bohemna, så sållades ut en del, och de kunde till och med hittas då på Freden. På Freden samlades de stora skalderna som siktade på att det skulle falla någon regn från Svenska Akademin, och då åt man en liten middag där på Freden, så bidrog man till den svenska Parnassens högborg. Och det var ju många som tyckte om att ha en egen stol där, och Ragnar Holmström hade en egen stol med silverbricka på, och där stod Ragnar Holmströms stol. Då var han stamgäst på Freden, och Ivar och Johansson hade också sin stol, och Ferlin hade väl sin stol också. Jag kom upp i smöret. Så kom jag till Freden ikväll och sjunga där, och då kom Ragnar Holmström fram till bordet där jag satt. Nej, han satt bredvid mig förresten och skrev en dikt på restaurangens vackra matsedel. Och den dikten heter Musslan. Bara den musslan som skadats i sitt tidiga liv någon gång. En alldeles ljuvlig text. Och han bad att jag skulle tonsätta den, och det gjorde jag. Sjöng den så småningom. Men när vi hade skrivit, vi satt och pratade om det här, så kom varje fredagkväll kom det en frälsningssoldat och sålde stridsropet. För de här rökande och drickande och ätande trevliga människorna, de var så snälla då framåt 10-11 tiden. Så de öppnade portmonnän och köpte en stridsropet, om de aldrig satt läst en rad i den. Men de köpte den automatiskt. Så de sålde väldigt mycket stridsrop i källaren Freden. Så kom de fram då till Ragnar Holmström. Och Ragnar Holmström var en jättestor, näver hade han. Han hade gått på däck och dörk som ljungman. Han var en kraftig gosse. Han frågade frälsningssoldaten, och jag vet inte vad han hade för grad, om var kadett eller löjtnant eller major, jag vet inte, någon fin titel hade han väl. Då frågade han, har vederbörande hört stridsropet, sa han. var i krig då, Sven. Nej, sa hon med sin lilla blida stämma. Vill ni höra stridsropet, sa han. Ja, lite undan. Och så vräkte han till sig helt. Kärlen höll på att ramla ner för väggar och tavlor och allt. Det var ett vrål utan like. Och hon säckade ihop den lilla spröda flickan och samlade ihop stridsropet. Hon fick en femma av honom. Han hade skrämt livet ur en frälsningssoldat med stridsropet. Denna fantastiska kar, han var så vek och mjuk i sitt innersta gömmerste. Gömställ i sitt hjärta. Så han skrev då denna förtjusande lilla dikt, Mustland som skadats.
Vara den Mustland som skadats i sitt tidiga liv någon gång, äger den dyrbara pärlan, en syster till fiskarens sång. Endast den musslan som skadats tidiga liv någon gång, äger den dyrbara pärlan, en syster till fiskarens son.
Musslan med text av Ragnar Holmström. Tidigare i programmet har vi hört Gunnar Turesson sjunga sina tonsättningar av några av Nils Ferlins dikter. Syner i lövsprickningen, kuplett, men kunde vi bara få vind igen, vackra ord, barfota barn och löpsedeln.
Nils Ferlin läste själv dikten Ett brev och Gunnar Turesson sjöng sin visa om Café Cosmopolit. Som uppläsare medverkade Björn Söderbäck och tekniker var Olof Häggmyr och Mats Bengtsson.
I det avslutande programmet i den här serien ska Gunnar Turesson berätta om beredskapsanda och nordisk gemenskap under krigsåren. Men dagens program slutar vi med en valsmelodi som väl är mest känd i Lillebror Söderlunds tonsättning. Men det var Gunnar Turesson som först satte musik till Ferlins dikt. Och så här berättar han om sin inspirationskälla till den tonsättningen.
Nu var Tiggaroperan aktuell. Brecht var i Stockholm. Och det är klart att när jag hörde Tiggaroperan så såg jag ju genast att det är Ferlins. Samma. Såg en väldigt stor likhet mellan. Så därför skiftar jag tema i valsmelodi från den där valsen som man gick och grubblade på. Och så, ja, texten fick bestämma melodin.
En valsmelodi. Dagen är släckt, mörkret har väckt stjärnor och rattor och slinkor. Fyllda av skarns, ledder och flarn, sova polishus och finkor. Barnet är skådad i drömmarnas brus, hur en ängel med lyktor går runt vårt hus. Och ensam i kvällen en sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har sålt mina visor till nöjets estrader, och Gud må förlåta mig somliga rad. För jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals.
Mörkret har väckt stjärnor och kattor och slinkor fyllda av skarn, slödder och larn, sova på lishus och finkor. Barnet är skådar i drömmarnas brus, hur en ängel med lyktor runt våra hus. Och ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har sålt mina risor till nöjets estrader, och Gud må förlåta mig somliga rader. Jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Grämelsens son i gramofon sprattlar för Hans och Greta. Pajasak ja, tjajasak ja, gott kan det vara att veta. Skänk mig nu bara ett rimord på sol, när jag redan har använt fiol och viol. Ack, ensam i kvällen den sena jag slåss med en smäktande vals. Och jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals. Jag har ingenting alls här i världen att vinna, och snart i min grov skola maskarna finna. Att jag är ganska mager om bena, tillika om armar och hals.
Vi har lyssnat till programmet I Klara brödernas sällskap, där Gunnar Turesson berättade om Nils Ferlin.
Stockholm Motala. Statsminister Per Albin Hansson talar.
Medborgare, det förfärliga som vi i det sista hoppats att världen skulle förskonas ifrån har inträffat. Ett nytt stort krig har brutit ut. Vi har att konstatera detta ohyggliga faktum, och det tjänar bra lite till att försöka ge uttryck åt den sorg och fasa vi känner vid tanken på vad detta kan föra med sig av vånda och ve för en redan förut sargad och pinad mänsklighet.
Den 1 september 1939 bröt andra världskriget ut, och Per Albin höll sitt berömda tal.
Under krigsåren präglades Sverige av beredskapsandan, och även den litterära visan föll in i leden. Gunnar Turesson var 33 år gammal och hade under 30-talet etablerat sig som en välkänd visartist och kompositör, ofta i samarbete med tidens kända poeter som Nils Ferlin, Harry Martinsson och Hjalmar Gullberg.
Gunnar Turesson framträdde ofta i radio under krigsåren. Ett ovanligt dramatiskt framträdande fick han vara med om den 9 april 1940.
Då hade Gabriel Jönsson skrivit en enmanspjäs där jag ensam berättar och ensam sjöng. väldigt många visor just från Ven. Och Backafall heter sångspel. Så jag kan säga att det var ett litet sångspel. Detta program gick klockan, vi säger vi exakt vet jag inte till, men det var på kvällen den 9 april. Men på den tiden så kom radiochefen ibland ner till studion. Det var så lite format det hela rörde sig om. Det var några få rum som utsändningen gick från. Och då var en hel omställning. För han kom in dymning och sa att ikväll är det högst dramatiskt. Vi vet inte om Sverige blir taget av krig. För att hela tyska flottan passerar just nu Öresund. Och vår vi ska göra programmen så att alla i utlandet ska veta vad som händer här in i det sista. Och det nöjesprogrammet går ut, det var, hade inget stor värde för att vi ska sätta in ett huvudprogram. Vår statsminister Per Albin Hansson ska komma hit klockan 7 och håller ett tal. Och efter hans trygga tal så skulle mitt program vara kvar och sändas. Men då sa Dymling innan jag gick fram till mikrofonen. Det var precis som att jag byter här. Före mig var Per Albin. Efter kom jag fram till mikrofonen och började mitt program på en halvtimmas program. Då säger Dymling, darra nu inte på rösten utan var alldeles lugn. Och det gick ju en ilning som jag kan känna än idag. För jag tänkte, kanske de landstiger just nu på Ven. Kanske de landstiger världens största flotta och tar Sverige. Men jag står och sjunger här.
Klicka från Backafall, bryggen tre bröder. Kryssar ikväll i karibiska sjön. Medan en landvind från kusten i söder stryker som sunnan där hemma kring ön. Luften är kryddad av tusende salvor, men jag ger bort dem varendast en. Mot att få vandra bland Backafalls malvor, allt medan månen går vakt över Ven. Vänta mig inte till sommaren Ellen, då ska jag ännu ha linjen i norr. Men när du står inne vid kyrkan om kvällen, tänk då att jag är en yr ollonborr som utan lov tar en törn mot din tinning. Och medan du med små händerna slår letar sig ner under blueslivets linning, allt medan månen i malvorna går. Känn att inkräktaren bara vill veta om dina bröst blir som malvornas blom. Var gång du känner min tanke sig leta hem från sin vakt vid mesanseglet om. Känn att det blott är din gosse som sänder hälsningen att han som bärgade kapten landar en gång under Backafallstränder, allt medan månen går vakt över Ven.
Det var Stockholms högskola som startade en ideell förströelsedetalj, nämligen att bjuda grabbarna i fält på kulturell underhållning. Och det är klart att det var ju lättast för mig att man vill luta besöka spärren i Östersjön. Kobbar och skär och hemliga platser som jag inte har någon anledning att avslöja här i radio. Men det förstår ni att vi skulle befästa hela kusten mot en världsmakt som gjordes då. Och när jag vid de svenska högarna, där kan jag tala om platsen, då hade de sprängt in ett bergrum där för var det julen 1939. Och då var det, träffade jag på kamrater från Arvika, Värmland, gamla konfirmationskamrater och ungdomsvänner. Det var plötsligt där, det blev jubel där inne och vi tyckte vi hörde samman. Men det var ju så att kompanier kunde flyttas hit och dit. Och detta värmländska kompani, där firade jag en kväll tillsammans. Men det var ingen luftkonditionering anordnad, utan de hade bara sprängt ett regnskydd, kan man säga, in i rummet som vi spärrade av med dörrar. Så luften såg slut. Så karbidlamporna slocknade och ljusen slocknade. Och det var som jag hade berättat för mig, att på bönemöten så tog syre slut. Och så var det för mig också den där kvällen. Så jag ropade, upp med dörren, skrek jag, så vi får luft. Och när dörren slog upp, det var pansardörrar förstås, lufttäta, då kom det syre in så lamporna började lysa igen. Det var ett minne. En gång så brann de rep på mig och drog upp mig på en isbelagd kobbe. Det var också befäst. Och grabbarna låg så nära ute i yttersta skären. Så man kan inte fatta hur de kunde överleva. Och en fantastisk anda att försvara. En sån fosterlandskärlek och sån patriotism hos varje människa, det infinner sig bara vid faratid. Faran har den egenskapen att då är svenskarna en man. Det var ganska fantastiskt att uppleva det där. Folk som var likgiltiga för militära spörsmål eller uppdrag, det blev plötsligt, var en ville göra någonting, flickorna sticka vinterskydd och pojkarna högg ved så städerna kunde hällas varma, och ja, allting var i beredskap.
Soldat på vakt. Höstregn över frostnutna gärden, åter en sommar som vissnar ned, stormvind, krigsvind, vådeld i världen, hemma sjufalt välsignad fred. Bränderna utifrån kastar sitt sken in mot kustens fårade hällar, in mot gränsrösens kullersten, allt ifrån skären i Bohuslän upp till lappmarkens tysta fjällar. Ännu lyser ur gårdarnas fönster arbetets vänliga ljus. Ännu riktar neonslingan mönster runt om storstadens hus. Ingen har nödgats sova under ett skyddsrumstak medan bomberna gjort sin sak. Ingen hört deras dova olycksbådande brak. Aldrig har himlen glödgats röd i förintelsens stund. Ingen av oss har nödgats vandra från gård och grund. Ännu blev det inte vår tur, vän ifrån ovän skilja. Trygga vi gott, vi vet knappt hur, bakom en järnhårt sluten mur av män och offervilja. Det är mörkt ikväll och bygden slumrar stilla sedan dagens oro sig till vila lagt. Vad var det? Ett knäpp? En hörselvilla? En soldat står på vakt. Ingen strimma från en frusen stjärna blänker. Skumma legotyper börjar nattens jakt. Någonstans i mörkret smidas onda ränker. En soldat står på vakt, fast som själva klippan, redo att försvara rätten mot en tiodubbel övermakt. Tung av hot i luften, tung av svek och fara, en soldat står på vakt. Sömnig stiger barvedsröken över taken långt där borta i hans hembygd strakt, djupt försänkt i vila. Endast han är vaken. En soldat står på vakt. En bland tusen ut med våra gränser, där man ännu ej det sista ordet sagt. Genom mörkret bajonettens klinga glänser. En soldat står på vakt. Hans vakt, den manligt fosterländska, hans resliga gestalt symbolen blev för allt vi menar med det djupast kända svenska. Ej yverborenhet, ej stora ord, men det som vuxit ur vår frihetsjord. En okänd ur de djupa leden, en karlakar, ett handfast värn bland tusen i den ring av järn som dragits för att trygga freden. Det stigit alla ur vår mitt att landet, landet må bevaras fritt. Fast vreda vågor våra kuster sköljer, vi andra sitter hemma vid vår kost. Men det är bistra män på post som våra tankar oavlåtligt följer. Förgäves blev ej deras offer brakt. Vår tack, vår hand, kamrat på vakt.
Det här var prins Wilhelm som läste sin egen dikt Soldat på vakt. En av de många och ofta rätt patetiska beredskapsdikterna som skrevs under krigsåren.
Prins Wilhelm var en av Gunnar Turessons vänner. En annan färgstark vän från den här tiden, det var Ture Nerman.
Han var ju totalt orädd och skrev öppet vad han tyckte och tänkte. Särskilt då mot nazismen. Han beskyllde också kommunisten för att inte vara trogna Lenin, sa han. Detta är inte Lenins lära som tillämpas där. Han var lika skarp mot nazisterna och regeringen satte munkavle på honom, och han hade sin tidning trots allt. Och symboliskt så satte de in honom på Långholmen. Men han, jag blev så förskräckt. Jag mötte honom på spårvagnen och sa, vart ska du då? Så jag ska till Långholmen, sa han. Och men herre, vad menar du, sa jag. Det är väl ingenting. Jag lägger mig på rygg och läser när böckerna väcker det. Ja, men vad har du gjort? Ja, jag har skrivit lite sanning om Hitler, sa han. Det går inte nu, sa han. Men det var, de var så rädda att komma i stöta sig med Göring då, och att han skulle komma till hans öron då. Då fick diplomaterna klara upp det där. Men vem fick 3 frihetsmedaljer? Ture Nerman fick den danska frihetsmedaljen, han fick den norska frihetsmedaljen, den finsk. Så är det. Han hade inte suttit förgäves på fängelse.
När Gunnar Turesson reste runt som fältartist bland de inkallade soldaterna i Sverige hade han ofta sällskap med någon av sina författarvänner.
En gång berättade jag att jag hade med Harry Martinsson till, jag kan säga att det var svenska högarna, det gör ingenting. För att Veckojournalen var med och fotograferade, så det var anledningen till att Veckojournalen hade det reportaget. Det var naturligtvis godkänt av myndigheterna. Annars var jag mycket noga med att inte avslöja någonting. Det var, låg i sakens natur. Men just den kvällen så så hade ju Martinsson då träffat flottister, och det var ett bönhus. Jag minns att estraden var fylld med stora änglar med vingar som höll till beskydd över Martinsson och mig. Stora vingar och änglar. Och där stod ju Martinsson och på katedern och lutade sig så här. Och hör ni nu grabbar, sa han. Så, ni är som vana sjön, sa han. Han var, kunde verkligen vara folklig. Och ni vet, sa han, att den irländska sjömannen som var ute i storm, han sa det: Gud bevara alla stackars människor som är i land i den här stormen. Så vi hade trevligt.
Vad bestod din repertoar av?
Ja, den tänkande lantbrevbäraren, balladen om franske kungens spelmän, flicka från Backafall, jag väntar med min stockhild, syner i lövsprickningen och något Ferlin, valsmelodi. Det var inte alls någon nonsens. De ville höra allvarliga ting. Det är också en intressant att när man är i fara, då sopas allt lättgods bort. Då återgår man till litteraturen. Då läste pojkarna svensk litteratur.
Och så brukade du sjunga Sveagardes släppmarsch.
Ja, det var ju... Oj, oj, oj. Sigfrid Sivert har ju skrev ju den där dikten när han hasade och gick i Roslagen. Då skrev han Sveagardes släppmarsch. Och den är ju fantastiskt festlig. Den hade jag premiär på Sveagarde. Samtidigt skrev väl Frykberg den här berömda Bohusbataljon. Det gick hem med sådana där friska saker. Men jag måste säga att Sveagardes släpmarsch, det var ju toppen. För det var, då hade vi en trumslagare som, det var boom, och han så slog han på bastrumman. Det var under kvällen.
Kalven ågrå lumpen ser första bataljon. Den vacklar trött och trumpen för utan takt och ton. Det kommer säga många mila, många långa landsekmil i kvav och damm i fin. Av horn väcktes viberdus, i skeder rivar dagljus och vägen torr som snus. Ur korsta dror vi utan sång och milen krök som lus på stång. Och sen blev ränseln som ett hus på bataljonen kul. Och hå, hallå, för Sveriges krona går vi på. Nog är hon satt med pärlor tätt, men pärlorna är svett. Ja, ärlig svett har de hon drog till detta sura knog. Bum! Ska bataljon i täten, ska garde blåsa kull. Nej, återlivas fjeten vid gamla Roslagskull. Det kommer sig att trumman stram, att trumman tram, 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 tram. Och hornets höga glam. I gårdens ild i Harkadal, med middag blev en marssignal. Den kosten den var skrav. Sen tältar vi i Husby kärr och svår så själen den. Då samma jorn, det är tid för er att komma i kvarter. Och hå, hallå, för Sveriges krona går vi på. Hon har sina udda fem, vad hänger nu på dem? Jo, kuse, korn och sill och plugg och kaffe i en mugg. Bom! Med knall på båtor och nister, hur stolt det blixtrar fram. Det svea ligger dister vid Karlavägens damm. Det det kommer säga amors pila, kjolar svaj för vederns i och röda läppar smil. Vi grejde grav på Rådmansö, vi ålade på låga röde knall vid Vollensjö. Ja, där ni flickor slaget stod, och var det inte eld och blod, så var det svält och svett och damm för Svea hjältestam. Och hå, hallå, för Sveriges krona går vi på, se högt på kronans ring så fin, det lyser en rubin. Och den är stöd av hedrens blod, att ge oss kraft och mod. Boom.
Första maj 1940, det blev ju mer än en arbetarrörelsens dag. Det blev väl något av en nationell samling då?
Ja, det var nog en synnerligen stark. Det var nog lika starkt, alltid starkt när Per Albin var i min närhet. Jag var flera gånger i hans närhet. Han var alltså av världsformaten politiker. Ja, förlåt mig hans efterföljare, men jag glömmer aldrig Per Albin. Jag tänker ofta på Churchill, den där mannen som bjöd på svett och blod och tårar. Men Per Albin var klippan. Där stod han på Gärdet inför den största folksamling jag har sett i Stockholm. De räknar flera hundratusen människor. Och så hade vi en Stockholmspatriot som hette Hilding Östlund. Han var redaktör, mycket framstående tidningsman. Han skrev en beredskapsdikt. Här är Stockholm vackrast i bland städer. Här är Stockholm utbredd för ny fot. Stockholm byggd av dina fäder. Stockholm, då, Riddarfjärden. Och denna beredskaps, det var ju, jag menar att det var ju så där direkt propaganda, att det finns ingen vackrare stad i världen än Stockholm, och det håller ju alla Stockholmsälskare med om. Och det varvades upp då mellan Arbetets söner och så marschades där in också, för det var ju blågula fanor med. Det var ju alla politiska partier var samlade. Det var första gången jag såg samtliga nationaltecken, fackliga, samlade på ett ställe. Och där stod plötsligt högerledaren Bagge bredvid Per Albin. Och där stod folkpartisterna och de stora giganterna. Och då knuffar Per Albin mig i ryggen och säger ganska högt: sjung nu du gamla, du fria, så ska vi fälla in. Och jag klämde i, och jag måste säga, skam till sägandet, så hade jag sjungit så lite vår nationalsång, så jag tänkte, måtte jag klara att icke stapla mig på ett enda ord när jag sjunger för.
Nyheter från Vinstern och Vittbyrån. Så som igår i en extra radioutsändning och idag på morgonen meddelades, avbröt Sovjetunionens regering igår på kvällen de diplomatiska förbindelserna med Finland. Idag på morgonen har Sovjetunionen dessutom på många ställen med våld överskridit den finska gränsen, och ett tiotal flygplan har överflugit finskt territorium i södra och östra Finland.
Det här är en nyhetssändning från finska notisbyrån den 30 november 1939, då Sovjetunionen anföll Finland. Det här var en händelse som engagerade stora delar av svenska folket, och Finlands sak är vår blev snabbt en paroll som även många intellektuella ställde sig bakom.
Det var så att de trodde att Ryssland var en fredsfaktor i världen. Men vid överfallet på Finland så drogs gardinen ner. Och rent demonstrativt gick det ju Eyvind Johnson och Harry Martinsson direkt ut till fronten, Sallafronten, som frivillig. Finland var en del av Norden och Finland det var inte meningen att de skulle offra sig för oss. Vi skulle hjälpa dem ändå mera. För att Norden måste vara Norden. Om inte det är det, då går det inte längre. Donner säger ju idag väldigt bra namn. Han säger så att vi är inte i samma båt, men vi är i samma hav. Det säger väldigt mycket. Vi hade stora, fina sammankomster för Finland därför att jag hade ju tonsatt Arvid Mörne som är finlandssvensk poet och jag var ju starkt influerad av Edith Södergran som fri författarinna. Och själv hade jag ju fantastiskt fina familjerötter med värmlandsfinnarna. Så när det hände något i Finland, då reagerade vi med en gång. Selma Lagerlöf offrade med elegant gest sin guldmedalj. Det var visserligen gest det hela, men guldet i den var värd någonting. Samtidigt som det visat helhet. Och så var vi alla som den gången.
En sjöman på svallande haven, han sjunger för vind och våg. Och vaganten med ränseln och staven, för fälternas hav av råg. Men jag sätter mig ner att sjunga i hagens vaggande gunga, för skyar på sommartåg. Jag aktar i stort på orden, men en visa jag gnola väl må. När himlen står hög över jorden och skiner som mimlomlå, en visa i vaknande dagens förtrollande glans över hagens insliga vildrosvrå. Och ensam jag gnolar och gnolar, och gungan hon går och går. Och solen, den skönsta av solar, som en kärve på fästet står. Med axlarna glimmande tunga, och min dag blir en sång om en gunga, en sol och ett rosens home.
väntar på sommartåg.
Det här var Den lycklige med text av den finlandssvenske poeten Arvid Mörne och med musik av Gunnar Turesson.
Men det var inte bara Finland som befann sig i krig. Den 9 april 1940 ockuperade tyskarna Danmark. Mitt under den tyska ockupationen gjorde Gunnar Turesson en turné till Danmark i augusti 1941.
Danmark var ockuperat men inte sönderslaget. Inga krigshandlingar av allvarlig art. Det var taget lugnt. Då var Hjalmar Gullberg engagerad i Danmark mycket starkt. Så han sa, nu ska det bli en dansk vecka här. Nu tar du och ställer upp och sjunger här på, under danska veckan. Och det gjorde jag. Och vi hade, först var anledningen då Bellmansjubileet 1940. Jag var då Bellman. Jag var hela Sveriges Bellman då. Och danskarna älskar ju Bellman, förstår ni. Och så hade vi första stora festen på Drottningholms slottsteater. Fick danska kulturveckan. Eliten av dansk kulturliv kom till Stockholm. Det var i mars månad. Satt i Gustav III:s teater. Jag stod på scenen i Bellman och sjöng för danskarna. De kunde Bellman lika bra som jag. Och de drog en lättnadens suck att vi svenskarna var sig lika. Och där trädde då Bramsnes fram, nationaldirektören, och där trädde fram kultureliten av Danmark. Alla var med. Och de inbjöd mig officiellt att komma till Danmark. Att sjunga på nationalskala. Danmarks, Köpenhamns finaste kabaré. På kvällarna så hade vi mörklagda stora fester på studentföreningen. Och då var det fosterländska tal. Och jag ropade högt som Harry Martinsson att måtte Danmark bli fritt och ett fritt land, och det var alla möjliga ord som skorrade falskt när man, ett land som var under hälarna av världens då största krigsmakt. Men humöret fanns. Och så gjorde vi en utsikt i slagelse. Vi cyklade, jag cyklade med hela danska studentföreningen, och vi cyklade där och var ute på slagelse, och där grädes fram i Vikingaborg. Och det var inga tyskar som hörde. Så där talade vi fritt om hjärtat. De jävlarna, då vi skällde på dem. Och vi sa allt vad vi tyckte. Och när Runjanne kom hit till mig här en gång, så sa han, vad hade du egentligen för dig i Köpenhamn? För jag fick ju inte ett vettigt ord utan, de bara skulle berätta minnen om dig i Köpenhamn. Ja, men jag var ju som mottagen som H.C. Andersen, så jag var ju buren på armarna av Köpenhamns kulturelit, så jag. Därför att jag var svensk och därför att jag sjöng modern svensk arbetardiktning och allt sjömansvisor och Harry Martinsson och Chanti och allt möjligt. Där fick Harry Martinsson upprättelse för sin kärlek till Norden. Och det är för mig en gåta när jag kom nu på Harry Martinsons sällskapet och slog upp hans antologi, så fanns inte Chanti med. Och den var väl litterärt inte passar våra nutida litterära kunnare, så att jag hade tagit bort den. Och jag sa det. Det är kanske en av de allra viktigaste ur nordisk synpunkt att Harry Martinsson har skrivit Chanti, som handlar om den Skandinavien som han talar om själv. Skandinavien är ett begrepp i Amerika. Det talar man inte om Norden. När jag var i Amerika på min turné, då talar man om Skandinav. Jag var en Skandinav, sa de. Det säger man på sjön och på andra sidan. Och den chanten, det var danskarnas älsklingssång. För det låg ju så nära danskan.
Hur kom det sig att han skrev den?
Ja, han skrev den som ett minne i Skansen på fartyg. Han satt där bland sina kamrater. Alla var ju hopplockat. Finnar och norrmän och islänningar och danskar och svenskar. De pratade alla språken. Det var väl en pyttipanna ur språklig synpunkt. Men det fungerade. Alla förstod varandra. Ingen skrattade åt den andres lustiga ordval. Det var så.
Där seglade ett skib ut av Saipa i tyfonen. Dess fart var som stormskyens dragande tåg. Dess last var en längsel, där fanns under månen. Där segltes, där sangs, och där skiftades vågt. De flyvende segl flöjlig kulsorte fugler. En spökfågelik varver drybende klud. Och skumspröjtet vein som små pibende kugler. Där spytet ur sang paitifonra ur. Sing tjönten om Nelly och Molly och Sally. Allt haj mine hörn i de flyvende tau. Vår skipper fått längsel till Kardingen Valley. Där dansar en pike till Joringas bej. Sing chanten om Nelly och Molly och Sally. Träckt huden östgivar i pödende sejl. Vår skipper fått längsel till Kardingen Valley. Där dansar en pike till Joringas bej. Skip var det dragande tidernes längsel. Som flyvande blås våre hjärtan är bär. Vår skip var en tingsejlet spökande fängsel. Når målet var nått fann vi ingenting där. Sing chanten om Nelly och Molly och Sally. Allt haj mine börn i det flyvande tau. Vår skipper får längsel till Kardingen Valley. Där dansar en pike till Joringas bej. Sing chanten om Nelly och Molly och Sally. Träckt huden öst i vart pynen är sejl. Vår skipper fått längsel till Kardingen Valley. Sang skippen håll kurs. Kun till dem står min haug.
I en radioinspelning från 1966 hörde vi Gunnar Turesson sjunga Harry Martinsons Shanti.
I februari 1941 höll Harry Martinsson ett föredrag i Sveriges Radio under rubriken Gemenskapskänslorna hos skandinaver. Så här inledde han sitt föredrag.
Fritt ur hjärtat sagt, vad menas med att vara skandinav? För en hemmasvensk kan den frågan ännu ställas. För svenskar som rest mycket eller som varit till sjöss är begreppet skandinav liktydigt med att man naturligt och utan resonemang tillhör den bestämda kulturkrets varunder de fem nordiska länderna sorteras. Då man samtalar med varann eller är tillsammans med varann i skansar eller på sjömanshem gör man aldrig någon åtskillnad eller hakar aldrig upp sig i vad som är det ena eller det andra landets alldeles speciella egenart eller lokalpatriotiska petitess. Man ansluter sig till den skandinaviska helheten som vore den en livslöft därmed är då också särarten framhävd och understruken. Detta behöver vi påminnas om i dagar som dessa. Nu då vi av kända anledningar är hänvisade till att leva i nästan bara särarten, då får vi inte glömma helheten.
Du vet att så det patetisk var han inte i vardagslaget, detta är inför. Vi var patetiska. Du vet, när Prinsvillen talar någonting så har han den där tonen, den där dialekten han också. Det var en Stockholms dialekt. Det var inte Martinssons blekingska. Den var mjuk och led. Han är mjuk, talar mjukt så här.
När man nu läser till exempel Prins Wilhelms beredskapsdikter så framstår ju de också ibland som lite lätt patetiska. Ja, men vid den här tiden så var det väl ändå ett uttryck för en oro som fanns.
Den största pateten var ju Skoglund. Han skrek, vi är nu beredskapshandeln och du är fel svensk, du går på gengas. Du skrek. Då vet du att han skrattade åt honom.
Men skrattade ni då också?
Nej. Tänk att det är någon som säger vad vi tycker nu. Så.
Så det här är liksom uttryck för den tidsan.
Ja, och så detta att folk var ju vacklande och tänkte det är nog det bästa att ge upp. Men det måste vara någon som slår över lite. Annars ger folk upp.
Var ni rädda?
Ja. Vi hade en barnslig tilltro till vår styrka. Harry Martinsson sa till mig att tyskarna måste offra 2 miljoner man för att ta oss. Och det gör de inte så.
Jag dröm om något som jag glömt, jag har ej vetat vad. I min dröm fick allt en skönare gestalt, mer sorglös, mer glad. Lyckans melodi jag önskade att fångna, den gled mig förbi och åren blev långa. Men så möttes vi, då visste jag med en lyckans melodi är kärlekens egen sång. Äntligen jag vet min egen hemlighet och vad min dröm var liv. Förbuden var om kärlek stor och rik. Thank you.
som jag vet som du har samarbetat med i framtiden, det var ju Lollo Ziegler från Danmark.
Ja, ja, ja. Hon var ju, och vi hade motsvarande ställning. Hon var Danmarks stora disös. Disös är en fransk konstart att sjunga visor och prata lite till. Och hon kunde den konsten. Och hon sjöng mina sånger. Hon sjöng särskilt slantar och ord. Därför att hon var i behov av lite slantar då. Och jag hyrde Stockholms konserthus åt henne så att hon skulle komma in i min krets i Stockholm ibland konstnärerna. Och de slöt upp ögonblickligen. Men innan jag träffade henne så upplevde jag något mycket sällsamt. Jag hade skrutit lite, man ska aldrig skryta. Och jag hade skrutit över en vecka av tidningar. Ja, jag har ju väldigt många program. Jag har en Dan Andersson afton. Det brukar jag köra i föreläsningsföreningar med. Och jag har en Harry Martinsson afton och berätta personliga minnen om honom också. Och så har jag naturligtvis en Ferlin afton. Det blir saker. Det är. Och så en Bellmans afton och en Birger Sjöbergs afton. Och så en Värmlands afton. Det var 7 program. Nu var chefen för Göteborgs folkkonserter. Folkkonserter var unik i Sverige. De hade varje vecka en konsert i sina skolors aulor. En skolaula var ofta vackert gjord med freskomålningar av Amelin eller så. Och estrad, och så var det publik för 400-500 människor. Och där fick jag då ett engagemang, och det var ju saker att stanna en hel vecka och sjunga igenom en hel vecka. Men Ahlberg, som jag hette, han var tonsättare, han hade satt upp alla mina 7 program som jag hade skrivit om i tidningen. Och jag höll på att bita mig i tungan och tänkte, det här var inte lätt. Jag har ju inte en bok med mig. Jag har inte ett stöd. Måste läsa lite Bellman om jag ska sjunga Bellman, för det är liv och fart i Bellman. Dan Andersson kunde jag väl i ryggraden, och Ferlin också, Martinsson. Men Birger Sjöberg är väldigt mycket text. Oj, oj, det är synd att Birger Sjöberg har för mycket text i sina sånger. Det är ju långa, långa stycken. Och då satt Lollo Ziegler som ny flykting. Flykting, alltså ny svensk. Hon satt på första bänken varje kväll. Och jag tittade på den sköna sångerskan och tänkte, du kan allting mycket bättre än jag, och stackars mig, jag ska nu sjunga igenom 1000 visor för att du ska välja din svenska repertoar. Hon satt och valde då. Och så när veckan var slut så suckade jag och tänkte, det här var väl en pina. Nej, du sa, det var ingen pina, sa hon. Men jag är lite för arga på dig, sa hon. Men varför? Du kunde väl ha kommit av dig en enda gång.
En melodi som du hade sjungit en del under krigsåren, det var En vår trots allt.
Ja, ja. Åh, ja. Det var Lollo Ziegler's stora nummer. Den var ju hennes genombrott i Sverige. De sjöng det. Han hette Sven Lantz. Han var redaktör i Alingsås och skrev mycket små korta radiorevyer för radion. Väldigt flyhänt skrivet. Han var fin poet. Och han skrev denna ballad, En vår trots allt, om en hängbjörk ska stå skir i Helsingfors, en strof, och det ska blomma i vraket av en krigsmaskin, det ska
livet växer upp. Skyttegravar och allting, det blommar ju. Vi glömmer det efter några år. De här stora granathålorna, det används ju som dammar, plaskdammar och barnlyker. Människan är sånt, det går vidare och vidare.
Över markerna som frusit sveper vinden snål och kall, medan ljusne tränger in i svarta snår. Under låga tunga skyar ligga delt och måfall i det mörkaste av alla mörka år. Men en dag ska rymden ljusna och det svåra få ett slut, till en vårvind kommer åter spela år. Och i backarna där hemma skola sipporna slå ut, och kastanjerna ånyo gå i knall. Ja, en dag ska våren komma till en värld som lagts i grus, ej med kulor och granater hejdas den. Ukraina ska det blomma kring ett söndertrasat hus, och i Holland ska ett fält bli grönt igen. Någonstans ska trasten sjunga vid en krossad stridsmaskin, och en fjäril fladdra lekfullt kring ett kors. En violbukett ska säljas på en gata i Berlin, och en hängbjörk ska stå skir i Helsingfors. Blek och fattig blir dock våren i en tid av nöd och skräck, men det tonar väl i skogarna ändå. Över trötta gråsoldater ska en dag ett fågelsträck draga norrut och försvinna i det blå. Man ska följa det med blicken i en flämtande minut, och en fråga går från tropp och kompani: är det våren som har kommit? Är det våndan som är slut? Spelar jorden upp en annan melodi?
På Kungsgatan råder ett fullkomligt upplopp. Mellan Regeringsgatan och 50 meter nedåt gör polisen chock mot massan. Ridande poliser försöker att tvinga folket uppemot Sveavägen och ner mot Stureplan. Upploppet har gällt den för detta tyska turistbyrån, och det anfall som där har ägt rum har kunnat liknas vid den mest hektiska fotbollsmatch på Råsunda. Folk har stenar med sig, och när stenarna har träffat sitt mål har entusiasmen liknat den som har varit när det vinnande målet åker in på stadion. Bussarna och spårvagnarna kommer med nöd och näppe fram. Nu har polisen lyckats rensa ett område på ungefär 50-60 meter. Och ner mot Stureplan har nu mängden kommit rakt under oss, alltså under Kungsgatan 8. Solet som stiger upp mot oss är faktiskt lika vilt och hänfört som det var under eftermiddagen när fredsbudskapet nådde Stockholm. Motvilligt, mycket motvilligt drar sig folk tillbaka inför de ridande polisernas attacker. Jag vet inte om ni hörde, men här uppifrån hörs prasslet när folk vandrar i de formliga drivor av papper som täcker Kungsgatan efter dagens regn, entusiastiska regn av det innehåll som papperskorgarna har haft i kontoren runt omkring här. Sannoliken denna dag har inga papperspillar kommit till användning.
Kan du påminna dig var någonstans du befann dig fredsdagen 1945?
I Stockholm.
Vad gjorde du då? Kan du på?
Jag gick ensam in i en kyrka. Fanns inte en människa i kyrkan. Alla bara stod och skrek ut på gatorna. Alla jublade, alla kastade papper från fönstren och alla stod på lastbilsflak och skrek och vi festade hela kvällen. Men jag tyckte det var så ofattbart det hela. Jag tog egentligen vad man... Det var så ofattbart att vi hade klarat oss. Jag gick in i en kyrka och där fanns inte en människa. Det var ingen som tackade för synen som hade... Vad det nu var för syn vet inte jag.
Det här var det sista programmet i vår serie där Gunnar Turesson berättat minnen från 30- och 40-talet. I programmet har vi hört följande melodier av Gunnar Turesson. Flicka från Backafall med text av Gabriel Jönsson i en grammofoninspelning från 1942. Svea Gardes släpmarsch med text av Sigfrid Siverts. Arvid Mörnes Den lycklige, Harry Martinsons Shanti och En vår trots allt med text av Sven Lantz.
Dessutom hörde vi prins Wilhelm läsa sin egen dikt Soldat på vakt i en radioinspelning från julen 1944. Och Lollo Ziegler sjöng Lyckans melodi tillsammans med Sven Arefelts orkester. Tekniker var Olof Häggmyr och Roy Malmborg. Och vi slutar programserien med en av Gunnar Turessons mest omtyckta melodier. En ballad om franske kungens spelmän med text av Franske Bengtsson i en inspelning från 1942.
Vi har kommit från Burgund och från Gen, från Brabant och från det gröna Normandie. Vi har aldrig sett i länderna igen sen vi trummade för kungens kompani. Högt där Alpen lyfte kammen klang det kom med kung Karl or i flammen emot Rom. Och den blåa luften bar våra vimplar och standard tills av liljorna Toskana stod i blom. Vi har spel för marsch och dansmusik för sal, litan i oss grön och sång och Charlemagne. Vi har klinkat klavikord och virginal till en åb och till romans och från Bretagne. Vi har rim om Blanche Fleur och Herr Fleury och refrängen om Sieur de la Palie. Och där på var från Talav för till samernas konklav sjöng och vi ballade damad i blåsa klart och hålla tak. Är vår lotte nu fast duk och kinder svett. Vi är ensin alltid sadling och gevar. trofaste herrar dött i forden följt i fäll. Mellan här och korta dansar eller blås, där man stiftar fred och dansar eller slås. Går vi en så får de med berätten käck på sne och begravningsinstrumenten i vår tråd. Finns en kvinna kvar som minns oss igen, blåser våren åter grön i Normandie. Vi har aldrig sett de länderna igen. Vi går nu mot Rommes Brunsbergs kompani. Mellan Esperance och Sabeln är vår gång, med orange och konnetabel av Bourbon. Valens marschens väg var värd, ge en vink och hålla kär, har vi frans och fans i era till en sång.
Vi har hört En vår trots allt, ett program där trubaduren Gunnar Turesson berättade minnen från krigsåren. Programmet är gjort av Ulf Nordström och Lennart Ekengren och det kom från Karlstad. Klockan är 1:15. Här är TT.
Det fortsätter att regna över det översvämningsdrabbade området i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Och SMHI räknar med fortsatt nederbörd, men att regnandet upphör framåt kvällen. Läget vid Europaväg 75 väster om Sundsvall är fortfarande kritiskt. Vägen som stängdes av i natt efter jordras riskerar att rasa ner i Ljungan på grund av de stora regnmängderna. I eftermiddag ska vägen undersökas för att ta reda på hur svåra skadorna är. Men E75-an väster om Sundsvall kommer att vara avstängd åtminstone till i mitten av nästa vecka. Vägen är avstängd på en 5 km lång sträcka och trafiken leds förbi den gamla sträckningen och det sker enligt polisen utan trafikproblem. Under dagen har regnandet rört sig söderut och gett översvämningar och fel i telekommunikationerna i Uppland. I södra Stockholm har också våta telekablar orsakat problem för 1800 teleabonnenter. I nordvästra Sri Lanka dödades idag 7 regeringssoldater av en landmina utplacerad av tamilska separatister, uppger militära källor. Igår angrep tamilska separatister arméförläggningar. Attackerna kommer samtidigt som det största tamilska partiet förhandlar om fred med regeringen. I Pakistan greps idag president Ziaul Haqs främste motståndare, före detta guvernören Ghulam Mustafa Kar, som återvände efter 9 år i landsflykt. Kar är i sin frånvaro dömd till 14 års fängelse för delaktighet i ett kuppförsök mot presidenten och han ska nu ställas inför rätta. Kar, som tidigare var anhängare till den störtade och avrättade presidenten Zulfikar Ali Bhutto, kritiserade den politiska oppositionen som Bhuttos dotter Benazir nu driver och han sa att den hotar Pakistans intressen. I nordiska mästerskapen i orientering som avgörs på Åland blev det dubbelt svenskt i topp i herrtävlingen. Lars Lönnqvist vann med drygt 1 minut före Mikael Velin. På tredje plats kom Øyvind Thon, Norge. Damtävlingen vanns av norskan Britt Volden knappt 2 minuter före Barbro Lönnqvist. Slut från TT.
Femton, tre och 30. Femton, tre och 40.
Det ska strax bli radioteater här i program 1. Ria Endres pjäs Uppror i klostret, som är en kärlekshistoria mellan 2 flickor i en klosterskola och en maktkamp mellan dem och 2 nunnor. I program 2, Musikradion, just nu Forés pianokvartett i C-moll med